Ja, i veckans podd ska vi prata om familjehem. En otroligt viktig insats som man gör i samhället om man väljer att anmäla sig och bli familjehem. För att det handlar om att vi tillsammans ska hjälpa de barn som behöver en och annan hjälp här i samhället tillsammans med sina biologiska föräldrar. Till vår hjälp har vi Susanna Björnemark som jobbar med ett projekt just nu från Socialstyrelsen som handlar om att skapa fler familjehem. Susanna, vad är det bästa med att bli familjehem?
Oj, det bästa. Jag får rysningar när du frågar det där, Reine, för det är helt fantastiskt att också se möjligheten till att få barnen, de här biologiska föräldrarna, till att också vara trygg med att mitt barn får en annan förutsättning. Det här barnet kommer att få en helt annan framtid. Den kommer att få all den hjälp den behöver med alla de medel vi har, för vi samarbetar med väldigt mycket olika parter också. Så det bästa är ju den här glädjen över att jag också får en ny chans. Det är inte... Det är svårt i början, det kan det ju naturligtvis vara, men det är mycket glädje, mycket värme, mycket kärlek att få ta emot ett barn och ge det en ny chans.
I den här podden så ska vi ställa de vanligaste frågorna som jag tror att ni som lyssnar just nu och kanske är lite intresserade att bli familjehem ska få svar av Susanna. Det här är ju ett samspel mellan er som jobbar inom socialtjänsten, mellan mig som familjehem och de biologiska föräldrarna.
Absolut. De biologiska föräldrarna är en otroligt viktig faktor för att barnet också ska få tillåtelse. Jag brukar använda det, att ge barnet tillåtelse till att få vara i ett familjehem. För då hjälper du också barnet att andas, slappna av. Och att konkurrensen ska vi försöka få bort. För att alla behöver vi kompletterande vuxna runt omkring i våra liv. Och får du tillåtelse till att landa, vara här och att också föräldrarnas erfarenheter och kunskaper om sitt barn tas tillvara på, då får vi ett jättegott samarbete och så blir vi den här trepartsföräldraskapet som vi strävar efter.
Hur stort är behovet?
Ja, om vi säger hur stort behovet är så är det naturligtvis från och till, men vi strävar ju efter att kunna ha liksom en rekryteringsbank för att matcha så bra som möjligt. Och det här projektet är ju finansierat via Socialstyrelsen, så det ska pågå nu åtminstone sommaren ut, och fokus har varit väldigt mycket på att rekrytera både familjehem, kontaktfamiljer, jourfamiljer i Kalix, i våra närkommuner och även i hela Sverige.
Och det är det här vi ska prata om i den här podden, och känner du dig lite intresserad eller vill veta mer så kommer du efter det här samtalet förhoppningsvis få svar på just dina frågor. Hur viktigt är det att det finns familjehem?
Oj, ja, det är ju otroligt viktigt. Om du tänker liksom att du har ett barn eller ungdom som bor i en familj som inte riktigt klarar av och bemästrar att vara förälder fullt ut, så behöver ju kompletteras med att någon annan vuxen, någon annan familj guidar och hjälper dig och blir den här extra familjen. Man tar ju liksom aldrig ifrån biologiska föräldrarna sitt föräldraansvar på det sättet. Men du ska ju komplettera och ge det här barnet och ungdomen en ny chans att växa upp i en positiv familj.
Finns det olika typer av familjehem?
Ja, olika typer. Det finns ju naturligtvis väldigt mycket myter om familjehem, och det kan ju vara lite intressant att prata om. Vi har ju allt från att ja, men du måste vara en bullmamma, du måste kunna laga all din mat själv, du får inte liksom ha halvfabrikat eller så vidare. Så olika typer, absolut. Ensamstående har vi ju, vi har familjer som bor på landet med mycket djur. Vi har familjer som bor i lägenhet. Och det är ju det här, så som samhället speglar sig, lika mycket familjehems olikheter finns det ju, om man säger så.
Hur många familjehem finns det idag i Kalix? För det är ju så att många av de här familjehemmen finns kanske inte direkt i Kalix utan är utspridda och så vidare. Men hur många har ni kontakt med?
Oj, antalet som sådant är lite svårt kanske att svara på, för det finns ju de som är aktiva som har placerade barn. Sen finns det de som är under utredning och sen finns det de som väntar på att få en matchning. Så om jag säger mellan de som jag har kontakt med, för jag har även också handledning till vissa familjer, så är det ju kanske en 15-tal man har kontakt med just nu.
Men behovet finns, och som sagt var, vi kommer att prata lite grann om att vara familjehem, vad man ska tänka på och vem som kan bli familjehem. Men vi börjar, du har varit inne och snuddat på det lite grann, i barnets perspektiv. Otroligt viktigt att man hjälper till samhället när det kan finnas de barn som behöver extra hjälp.
Ja, absolut. Ett barn ska ju naturligtvis ha absolut support från sina föräldrar med trygghet, kärlek, omsorg i allt. Vi jobbar väldigt mycket med något som heter BBIC, barnens behov i centrum, som är en jätteviktig faktor att fylla upp. Och när det fallerar någonstans i din triangelform, då går vi ju in från samhällets sida. Men det är ju steget till att bli familjens placerad är ju långt. Vi går ju absolut alltid in med olika frivilliga insatser, med föräldrastöd, och vi jobbar hemma hos och så vidare. Så det handlar ju liksom inte om antingen eller. Naturligtvis finns det ju tillfällen där saker och ting händer akut. Men vi, i första hand så jobbar ju SOS alltid med att hitta frivilliga lösningar, jobba parallellt med biologiska föräldrarna för att samarbeta i föräldraskapet.
Om vi går över då till den här rollen att vara familjehem, vem kan bli ett familjehem?
Oj, ett familjehem kan ju egentligen vem som helst bli. Men du ska ju naturligtvis genomgå våra utredningar, och vi drar ut registerutdrag från Försäkringskassan, från polisregistret, från kronofogderegister och polisregister och socialregister och alla möjliga register, för att vi också ska täcka upp att det här familjehemmet inte liksom fallerar någonstans. Och så gör vi flera utredningar med hembesök, och vi har våra familjehemsekreterare som är jätteduktiga på att hitta de här familjehemmen som är good enough. Och sen är det ju också många som tror att man ska vara så extremt duktig och noga, och man ska fylla upp så mycket faktorer. Men det är i regel den vanliga människan som kan ge jättemycket kärlek, tid, har empati, har förståelse, har ett jättegott samarbetsförmåga. För samarbete mellan oss på IFO, biologiska föräldrarna och familjehemmet, det är A och O för att det ska fungera.
Måste man ha barn sedan tidigare för att bli ett familjehem?
Nej, det måste man absolut inte ha. Men det är jättebra om du har erfarenhet av barn i varje fall, för att förstå och liksom ha den synen på att vara förälder. Du kanske har kontakt med att du jobbar med barn, du har syskonbarn eller du har grannbarn eller så vidare. Men det där är ju någonting som den här utredningen visar, när du liksom sätter den ner där och du kanske känner, ja men det här är jag nyfiken på. Och så gör man en sortering och så går man vidare i vårt gallringssystem, om vi säger så.
Kan ensamstående bli familjehem?
Absolut, absolut. Det är inte vad du har för social, eller vad ska jag säga, för relationsbild, utan det är ju hur du är som person, vad du har för förmågor och vad du kan erbjuda som är det viktiga.
Mm. Vilken hjälp av samhället får ett familjehem? Jag tänker, om man är ny som familjehem, så finns det säkert en del frågor och så vidare. Finns det utbildningar och så?
Ja, det finns utbildningar, och vi finns ju absolut 24/7 till ett familjehem, och vi startar ju i regel med ett utbildning till alla, en generell utbildning som heter Ett hem att växa i, som liksom rekommenderas för alla familjehem. Och det får man gå i olika omgångar beroende på vad man har för möjligheter. Och sen har vi ju ständigt handledning. Vi har kontakt med barnhandläggare och vi har ett väldigt, väldigt tätt samarbete. Vi ska i stort sett vara kontaktbara hela tiden. Alltså vi är socialjour också. Och du som familjehem kan ju också föreslå utbildningar. Vi har ett bra kontaktnätverk, och vi anordnar också 2 familjehemsträffar per år, där vars vi minglar och har tematräffar och så på kvällstid och umgås och har det bra. För det handlar ju också om att ha lite mentorskap mellan varann. Som familjehem är det inte så lätt att sitta och prata med grannen eller arbetskompisar över saker och ting, utan då behöver man ha de här som känner igen sig, man är lite trygg, för det är ju ett sekretessuppdrag. Fast det är liksom inte, du gömmer ju inte barnet bakom en svart huvud när du åker bil, utan du har ju den här kontakten med handläggare och du känner att det här flyter på, och i vissa fall behöver vi extra stöd, och då klickar vi in. Så samarbete är jätteviktigt.
Jag tänker att det finns de som är intresserade som ännu inte har blivit familjehem. Finns det någonting där man kan prata med ett etablerat familjehem och veta lite grann mer? Det vill säga att man får den här verkliga bilden.
Det kan man säkert göra. Om ni har varit uppmärksam nu så ligger ju Kalix lite grann i piken nu, med att vi har annonser, vi ligger på Instagram och vi gör den här podden till exempel, och det är små kortfilmer. Så jag tänker mig att minsta lilla nyfikenhet eller någon form av intresse, så finns väldigt, väldigt bra familjehem att kontakta. Och de är absolut så glada att få berätta om sitt uppdrag, för det är de som vet vad de gör.
Mm. Vi fortsätter med de här frågorna som jag tror många av er ställer som är intresserade. Hur länge stannar ett barn i ett familjehem?
Det där är jätteolika. Socialtjänsten har alltid som mål till en återförening till biologiska familjen. Det har man. Men då finns det ju naturligtvis situationer där det inte går. Utan man kan bli kortvarigt placerad eller så kan man bli livet ut. Man gör ju en uppföljning varje halvår för att se hur ser det ut, vad har hänt, vilka utvecklingsmöjligheter är det här, är det möjlighet för återförening och sådär. Så att det är alltid prio ett, en återförening till de biologiska föräldrarna, det har man som mål. Men det finns olika omständigheter som gör att man kanske inte kan återförenas. Men då har man ju jättebra umgängesmöjligheter, vi jobbar ju såklart med det här treskapsföräldraskapet som jag säger. Familjehem, socialtjänsten och biologiska föräldrar.
Har familjehemmet kontakt med de biologiska föräldrarna under den tid man har barnen?
Det är alltid önskvärt. Alltid önskvärt att man har det på ett naturligt sätt. Man kanske har umgänge i hemmet eller man har umgänge tillsammans någonstans. Kanske hos oss på SOS eller genom park eller någonting. För att liksom överbrygga det här hotbilden och konkurrensen som kan kännas mellan föräldrar och familjehem. Men det får ta lite tid. Vi väver in och vi hjälps åt med det för att det också ska kännas tryggt. För man får ju jättemycket, vad ska jag kalla det för? Man får ju så bra referenser hur barnet har haft det med att man har kontakt med de biologiska föräldrarna. För rötterna går ju aldrig att sudda ut och det finns ingen anledning att göra det heller. Utan barnets rötter, barnets ursprung är jätteviktigt att behålla. För det är ju också en trauma, en kris att liksom bli fråntaget det. Och då ska vi hjälpas åt till att det ska bli så bra som möjligt.
Men socialtjänstens ambition är att barnen ska återförenas med de biologiska föräldrarna?
Det ska alltid vara en grundtanke, det ska alltid vara grundsyftet. Men som sagt, det finns ju då situationer där det inte går att göra det av olika omständigheter. Men det är alltid ambitionerna, en återförening.
Är det då fram till barnet fyller 18 år som man har barnet?
Ja, det är ju så. 18 år är ju den magiska gränsen till att bli myndig. Men det är ju ingenting som säger att det just då ska ske. Då har ju barnen en egen självbestämmande möjlighet också, vars livet ska liksom fortsätta.
Om man känner då under den här resan man har fått ett barn att inte allt känns rätt, hur hanterar man en sån situation?
Jag förstår precis vad du tänker. Det här med att matcha ett familjehem och ett barn, det är ju en stor, stor gåta. Vi försöker naturligtvis ta reda på, eller de som jobbar med utredning och barnhandläggarna. Barnets ursprung, väldigt mycket se lite vilka behov har man, vad är det för funktioner här som vi behöver täppa till och fylla upp och försöka matcha så bra som möjligt. Och visst händer det att matchningen inte blir bra. Och vi kallar det också för ett sammanbrott. Då behöver man flytta barnet till något annat familjehem. Och det försöker man naturligtvis undvika i så stor grad som möjligt. Men innan det så ställer vi upp från socialtjänsten med handledning, samtal, dialoger. Hitta strukturer, hitta olika funktioner, hjälpmedel, samhället, you name it. För att då försöka undvika ett sammanbrott i största grad.
Kan man som familjehem tacka nej till ett barn? Det vill säga att man känner kanske redan att det här kommer inte att fungera.
Absolut, och det är ju en styrka också att kunna göra det som familjehem när man liksom får presenterat för sig. Vi lägger ju inte upp barnet liksom som en familjealbum så här, utan man beskriver ju ganska kortfattat och berättar att ja, men det här är en tonåring med de här bekymren och vi ser att det här behovet, och då säger familjen att ja, men vi är inte där just nu idag, vi har inte riktigt plats för det, vi behöver kanske tänka till och så vidare. Så att vi tvångsplacerar ju aldrig barn till ett familjehem som man liksom på något sätt känner att oddsen är inte bra. För att flytta och bryta upp och liksom skapa en relation, det tar tid och det är också ett trauma för ett barn. Så den där lyhördheten och vara väldigt sensibel och empatisk i en placering, det är en fingertoppkänsla.
Om vi går tillbaka till det här att vara familjehem, då tar det mycket tid. Det vill säga, kan man ha ett heltidsjobb och ha familjeplacerade barn?
Ja, då kan jag fråga ungefär, tar det mycket tid att ha barn? Det är väl det handlar om. Ett familjehem är ett hem som vilket hem som helst. Du kanske jobbar heltid, du kanske jobbar halvtid, du har ett företag eller du liksom ser till att det finns utrymme, plats för ett barn. Och jag brukar tänka och säga också så här att ja, men om du dukar fram en tallrik till och du tvättar ett till lakan och du knyter ett par extra skor och du packar ryggsäck och du går på ett extra möte kanske på BUP eller på skolan. Så det är ungefär den tiden det tar. Sen är det ju olika vilka behov barnet har. I början kan det vara ganska mycket möten som man liksom ska matcha och tajma in. Sen börjar det flytta på. Så att det är väldigt olika. Det finns som ingen sån här generell svar på den frågan du ställer. Tid och kärlek, det är väl det jag kan säga.
Men jag tänker också att det är viktigt för de här barnen att komma in i en vanlig vardag. Och där ingår ju skolan, det ingår att man äter middag en viss tid och så vidare.
Exakt, rutiner. Alltså de här vanliga rutinerna som gör att du också på något sätt får ett sammanhang i ett samhälle. Det är en väldigt viktig faktor, för de här barnen har många gånger saknat det. Med vanliga rutiner beroende på vad föräldrarna har fallerat i. Om det handlar om psykisk ohälsa, missbruk eller någon annan form av där vars föräldraskapet liksom inte är god enough. Så absolut rutiner. Mat och sovklockan brukar vi säga jättebra.
Mm. Kan du beskriva hur ett första möte går till? Det vill säga att ni från socialtjänsten har kontaktat en familj. Ni har fått ett barn som ska familjehemsplacerat. Hur sker den första kontakten?
Tänker du på när barnet också kommer till familjehemmet? Ja, det är ju i bästa fall så är ju barnet också väldigt väl förberett på vart det ska åka och kanske fått information om hur det ser ut där. Man försöker visualisera med barnet att vi kommer åka till det här familjehemmet och det tar så här länge och där bor de här personerna och i bästa fall kanske vi har fått någon bild på dem, vad de har för husdjur eller inte husdjur, vart du kommer att bo och de kommer att möta upp det på det här sättet. Att förbereda både barnet och familjehemmet för det första mötet är jätteviktigt och att någon följer med som barnet också har fått förtroende för, och då är det i bästa fall då den barnhandläggaren som har haft kontakt med barnet, kanske med någon annan också. Och så får man ta det i barnets takt. Är barnet lite avvisande och inte vill gå in först, ja, då går man ju inte där med öppna farmen och liksom påkalla någon form av kramkalas heller, utan väldigt sensibelt, man lyssnar av och de erfarna handläggare vi har är jätteduktiga på att pejla av det här. Och familjehemmen också.
Jag tänker det blir en kontrast för barnen. För barnen har förmodligen en rätt trasslig stund bakom sig. Sen ska man komma in till en familj då som sätter in rutiner och så vidare. Jag känner spontant, det kan bli rätt mycket kontraster där.
Absolut, och den här inskolningsfasen vi brukar tänka, det här lite, vad ska man kalla det för, kärleksmånaden när barnen liksom tycker att jo, men allt är bra och man ställer upp och på mycket som händer. Och sen kanske man börjar visa sitt rätta jag. Det får man också vara väldigt duktig på som familjehem och förstå att jo, men det här barnet har ju liksom inte sagt kanske jippi och jej, utan någonting har ju hänt och då har man ju många gånger kanske lite trauma bak i sig. Man har krissituationer och man måste flytta och man ska anpassa sig till någon. Jag kan tänka bara så här, tänk dig själv att någon kommer och säger nu får du packa en liten väska med någonting eller kanske inte ens har packat någonting. Och så ska du flytta till någon där vars du ska liksom följa deras rutiner. Du kanske inte ens är van med någon form av rutiner. Du kanske inte ens är van med att du blir sedd. Du kanske inte har en kommunikation med de vuxna. Och då får man ge tid. Jättemycket tid, anpassa och backa tillbaka och pröva på nytt och backa tillbaka. Så tänker jag, jätteviktigt att göra.
Vad är det bästa med att vara familjehem?
Och det bästa, och jag får rysningar när du frågar den där frågan. Det bästa är naturligtvis att se barnets möjligheter till någonting bättre. Att barnet och familjen får en ny chans. För jag har alltid tänkt så här. Det finns ingen förälder som inte älskar sitt barn. Men just nu blev det fel. Och då behöver de biologiska föräldrarna få jättemycket hjälp. Familjehemmet träder in som ställföreträdande vuxna. Och ger det här barnet en ny chans. För att jobba, att vara familjehem är ju verkligen, verkligen att ge barnet en ny chans. För vi har ju det systemet i Sverige att vi jobbar tillsammans med föräldrar, vi jobbar med familjehemmet och socialtjänsten. Vi liksom är inga enskilda öar utan vi försöker alltid se till barnets bästa. Så det bästa är väl att få barnet och familjen en ny chans.
Jag tänker där också, om barnet blir placerad under en längre period, vi pratar år kanske, så kan det ju också uppstå känslor i den form att man blir en av familjemedlemmarna och sen ska man helt plötsligt lämna där.
Mm. Förhoppningsvis finns det ju naturligtvis kärlek i den familjehemmet som kan göra att man kan komplettera. För ju fler vuxna du har i ditt släktträd, ju bättre är det ju. Och då kan man ju naturligtvis förhoppningsvis tänka att ja, men vi finns kvar. Det finns väldigt goda exempel på det, där vars man finns kvar som en del i det familjens placerade barnens uppväxt hela livet. Och att man får den platsen också med ödmjukhet anpassa. Ja, men vill du att vi finns kvar i ditt liv, då finns vi. Vill du att vi seglar ur, då gör vi det. Så det finns inga sådana här facit eller någon mall att så här ska det se ut. Utan det är ju väldigt mycket till hur barnet, när det blir äldre eller när ungdomen väljer liksom att flyga på sina egna vingar. Och då tänker jag ju, tänk på ett träd. Hur bra är det att vi har väldigt mycket olika grenar och rötter och erfarenheter och kompletterar varandra? För ju mer människor du har runt omkring dig som betyder någonting, ju rikare är du ju.
Mycket kärlek och värme handlar det såklart om familjehem. Om vi tar den ekonomiska biten då, vad innebär det för en familj att vara familjehem?
Mm. Och då inte göra ett person egentligen att svara på det. Det finns rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner. Man får ett arvode och så får man en omkostnadsersättning. Och då räcker det. Utan det där är ju någonting som man resonerar tillsammans med familjehemmet. Det kan ju naturligtvis dyka upp oförutsedda utgifter. Men då får man prata och resonera med våra administratörer och så vidare. Men det är, jag går oftast inte in i det här med ekonomi. För det är ingen alltså, fråga som är känslig på det sättet. Men jag jobbar med den här mjukvaran. Ekonomi blir oftast lite... Det är svårare att hantera, för då ska du veta precis vem du pratar med så att du inte lovar eller har olika dialoger. För ekonomi ska inte vara det primära att bli familjehem, men du får naturligtvis ersättning, omkostnad och ett arvode.
Och det här kan man ju läsa mer om i olika forum, kalix.se och så vidare, kan ni läsa mer om den frågan. Jag ställer frågan därför att jag vet att den figurerar.
Oh ja, och det är inget genant och det är inget dumt att fråga, men det kanske inte är det första man liksom tänker på att oj, jag vill bli familjen för att jag ska tjäna pengar, då är vi lite fel ute och sådär. Men det brukar avslöja sig ganska fort.
Bra, Susanna. Hur stort är behovet just nu?
Ja, nu är det måndag morgon och jag har inte hört att det skulle vara något akut i helgen, men behovet finns hela tiden. Och målsättningen med att vi jobbar med projektet och rekryterar väldigt mycket, det är att vi ska kunna ha en bank. För vi vet ju aldrig, vi vet inte hur behovet är, men banken är också till för att vi ska ha en så bra matchningsmöjlighet som möjligt, som vi pratade om tidigare. En familj som har väldigt mycket olika möjligheter till de barnen vi behöver placera, så att vi hittar någon form av ja, men det här kommer att klicka och det här kommer att funka bra. Husdjur, inte husdjur, allergier, ensamstående, ja, bor på landet eller bor inte i Kalix, vi behöver avstånd. Så brett som möjligt, och jag tänker att vi har alltid behov att rekrytera familjehem, så vi är tacksamt emot alla intresserade.
Jag tänker där, de familjehem som ni har kontakt med, är alla de i Kalix eller sprider man ut det runt om i Norrbotten?
Alla är inte i Kalix, oh nej. Utan vi har Kalix, det är ju närhetsprincipen, och då kan det ju vara väldigt, väldigt bra till att ha ett umgänge. Det pågår väldigt mycket umgänge, eller barnen vill gå kvar i skola och det är möjligt, för det finns liksom inget... Det kanske låter dumt om jag säger riskfaktorer, men det är liksom möjligt att ha barnet i samma kommun. Sen har vi ju grannkommuner, absolut, Norr, Västerbotten och hela Sverige. För vi behöver ju se det här, vad är bäst för barnet att vara i? Var är det lugnast för föräldrarna att det här barnet är i? För det finns ju faktiskt exempel där vars det inte går att ha umgänge på grund av olika omständigheter.
Mycket kärlek, mycket värme att det blir familjehem. Om man nu lyssnar på det här och vill gå vidare och se om man har förmåga att ta emot barn, rent konkret, hur gör man då?
Det finns ju väldigt mycket olika kanaler. Vi har ju på vår hemsida en ganska enkel anmälningsblankett som man liksom fyller i, och då skickar man iväg ett mejl och då tar någon hos oss emot det och kontaktar dig. Sen har vi ju naturligtvis ringa, prata, berätta om vem du är eller skicka ett mejl. Så att alla de här sätten som du jobbar med att få kontakt med människor, de funkar ju hos oss. Eller springa på någon, och vi har Instagram-sidan som man kan slänga in ett litet PM på, och vi har en QR-kod på det, så att det ska vara möjligt att nå oss på väldigt många sätt. Kalix kommun växel, fråga familjehem. Så vi borde vara lättillgängliga alla tider på dygnet.
Vad är steg två då när man har valt att lämna in sin ansökan?
Mm. Då är det någon från familjehem som kontaktar dig och säger att ja, men hej, du har visat intresse. Och så resonerar man ett tag och så säger man ja, men vi går vidare. Eller så säger man vänta nu, det här var kanske inte riktigt det som vi tänker att du behöver göra just nu. Eller du kan vänta ett tag, eller så går man vidare med att göra de här alla förfrågningar till olika myndigheter och skaffar oss de dokument vi behöver och går vidare också i utredningen. Sen kan det också vara så att under utredningens gång, för det är ganska gediget, många timmars samtal med båda parter om man är sammanboende, som kan visa sig att nej, men vänta, det här var någonting som inte riktigt känns bra eller som är mindre positivt just nu. Så det liksom sker en automatisk gallring, om jag säger det.
Men om man då går vidare tillsammans då med er från socialtjänsten och går vidare och blir en familjehem, vad blir steg tre då? Blir det att man kommer in på er lista och sen väntar man helt enkelt? Och i så fall, från det att man gjort ansökan till att man blir antagen, hur lång tidsmässigt pratar man om?
Mm. Precis, och det där är ju någonting som jag tror att väldigt många tänker att oj, ni gör rekryteringskampanj, behovet måste vara jättestort, ja, det här kommer att gå fort och jag kommer att få ett placerat barn bums. Men så är det ju tyvärr inte så, utan utredningen tar ju tid, det är ju liksom, det är ganska få som jobbar med detta, det tar tid och det tid att analysera, det tar tid att få alla upplysningar också, men om man leker med tanken att från det du har börjat och fundera på detta, så räkna åtminstone ett halvår, så är vi optimister. Sen när det är klart och du får din utredning klar, liksom du får det här fina dokumentet, då kan du naturligtvis också dröja ett tag innan vi hittar matchning på ett lämpligt barn till dig. Så tappa liksom inte tålamodet, utan tänk att det här är en process som är jätteviktig, att den får ta tid. Och är det så att vi har panik någonstans, så försöker vi matcha de redan familjer som finns, så att det får ta tid. Vi ska inte skynda på detta, för det är ett jätteviktigt jobb att det får ta lite tid.
Kan man ha flera barn förresten som är familjehemsplacerade? Det vill säga att man får ett barn i mars månad, sen får man en förfråga i juli månad också. Det vill säga att man har flera barn samtidigt.
Oh ja, absolut. Och det där är ju någonting som väldigt många familjehem gör och tar emot. Och de kan också jobba för andra kommuner. Så vi samarbetar ju med att du kanske har en familjehem som jobbar från Gällivare och har placerat barn därifrån. Och vi har från Kalix ett placerat barn. Och det finns ju väldigt många olika konsultföretag också som är duktiga på att ragga våra redan familjehem och vice versa. Det här är ju liksom ingen, vi äger ju aldrig ett familjehem, utan alla har möjlighet att anmäla sig till en annan kommun eller någon annanstans. Men vi försöker ju naturligtvis vara väldigt duktiga på att samarbeta så att det inte blir för mycket. För vi tänker ju också att de här barnen behöver ju både tid och familjehem med både kraft och energi, så att nej, inte för mycket barn, men samtidigt så kan man ju tänka, ja men det här funkar så bra, det här barnet är så självgående och nu vill vi ta emot fler och syskongrupper och sådär, så att allting är väldigt, väldigt individuellt hur man planerar och att man har en bra dialog.
Hur unga kan barnen vara som blir familjehemsplacerade?
Allt från BB upp till, ja, tonår, så finns det.
Och som sagt var ett intressant samtal att bli familjehem, och det är ju så otroligt viktig insats man kan göra med rätt små medel ändå.
Absolut, Reine, och jag tänker bara så här, om man vill göra skillnad och bli familjehem eller överhuvudtaget få information, så kontakta oss. Vi finns ju tillgängliga på alla sätt, så välkommen alla både i Kalix och Norrbotten och hela Sverige.
För det är ju så att man kan ju ta en kontakt. Sen får man se vart det leder någonstans. Man behöver inte bestämma här och nu att man ska bli familjehem. Utan det här kan ju vara en rätt lång process också innan det är klart.
Så är det ju, och därför säger jag att vi sorterar inte nu med att säga att du inte kan söka, utan du är fri att söka, och så ser vi sen när vi gör våra utredningar och våra urval var du landar någonstans.
Bra, bra. Tack för jättebra information och ett trevligt samtal.
Tack själv.